Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Kristoffer Örvall kommer tala om en ny gemenskap i tidens ensamhet.
Det är advent. Jag vet att några av er har varit på en gudstjänst tidigare idag på kanske förmiddagsgudstjänsten här eller i någon annan kyrka. Ni vet, det var fullt här i förmiddags. Helt fantastiskt. Advent betyder ju inte väntan, det betyder ju ankomst. Ja, det är nog så här, tänker jag, att advent är ankomst av det oväntade. Jag har märkt några grejer nu. Nu avslöjar jag en del av min personlighet, men på advent så blir det där oväntade helt plötsligt helt legitimt och helt okej. Till exempel att börja dagen med en sån här chokladkalender. Öppna en bit, helt självklart ta en bit godis på morgonkvisten. Det är ju ändå advent. Eller ta små skäggiga farbröder och ha en liten luva på dem och ställa dem i fönstren. Kalla dem för tomten och bara, julpynt. Helt självklart på advent, vore helt orimligt när det är juni, men fullständigt nu när vi har julen framför oss. Den här veckan har jag också upptäckt ett beteende hos mig som nog inte är helt självklart för några, men för mig har det blivit det. Det bakades lussekatter förra veckan hemma. Ni vet, de här gula, fantastiska lussekatterna. Och jag inser att det har varit helt rimligt att till frukost öppna frysboxen, ta fram en eller två lussekatter, lägga dem i mikron, halv effekt på en minut, placera lussekatterna bredvid gröten, äta gröten och sen äta lussekatten. Jag tror jag har gjort det varje morgon den här veckan. Hoppas inte mina barn ser på det här, de sover nu, tror jag. Alltså det som är helt, helt oväntat, helt omöjligt alla andra tider på året är nu helt rimligt. Kanske inte det där med lussekatter, men i alla fall chokladkalender och tomtar i fönstren. Jag tror att den här kvällen ska få komma med någonting oväntat, kanske lite orimligt, men få komma med någonting, med ankomst till dig och till mig. Jag tror att det kommer bli lite utmanande, det är mitt syfte och min bön. Och jag tänker att vi börjar i Bibeln, det blir bäst så. Vi börjar i Bibeln om just advent, om just Jesu ankomst till Jerusalem. Och sen så får de här två bibelorden som det blir ligga som en fondvägg till resten av predikan. Det får ligga där i bakgrunden och så hämtar vi kraft ur dem en bit in i predikan. Jag läser ur först Matteus kapitel 21 och sedan i Johannes kapitel 2. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Och så läser jag Johannes. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Vi befinner oss i en serie som vi kallar för Ljus i mörkret. Och den här gudstjänsten handlar om mörkrets ensamhet och Guds svar till det mörkret. Jag har ställt mig några frågor och funderingar. Jag behöver er hjälp lite för att det här ska bli någorlunda funktionellt. Och jag funderar lite, vad är det som gör att det ibland till exempel är jobbigt med ett Instagram-flöde? Alltså där man sitter på Instagram och scrollar så upplever vi alla det ganska mysigt. Men om igen så kommer det forskningsrapporter och analyser som säger att det där är stressande. Och då så upplever vi någon annans Instagram eller Facebook eller vad det nu må vara, någon annans post som varför var inte jag där? Eller vad fint de har det med sina små tomtar i deras fönster. Alltså det är någonting med liksom det sociala flödet som faktiskt inte bara är mysigt och härligt och spännande, utan ibland är det som att det blir jobbigt och stressande. Och för en del av oss så är vi ju där ganska fort. Vad har hänt? Och vad har hänt som jag har missat? Varför är det så besvärligt? Jag var med om något. Men jag tror det var tragiskt. Jag var 15 år, hade ett gäng kompisar, men levde ändå i tron på att mina kompisar, de var nog mest kompisar med mig för att vara snäll med mig. Alltså mot mig. De tyckte väl att jag var rolig ibland och så, men de var nog mest kompisar för att de ville vara snälla mot mig. Och det, ni vet, tonårstid, tufft och kämpigt. Men jag minns en kväll som var så tydlig, och vi hade pratat innan om, hände någonting på fredag? Hände någonting på fredagskvällen? Hände någonting? Och de bara, nej, det händer ingenting, det händer ingenting. Och den fredagskvällen som det inte hände någonting, så är jag på väg hem från skolan, och så tar jag liksom en omväg och så hamnar jag utanför ett av de husen där ett av de här kompisarna bor. En av de kompisarna som det inte hände någonting hos. Men det hände visst någonting, för där inne var alla andra utan jag. Det var mörkt, och när det är mörkt på utsidan så är det ljust på insidan, och så ser man lätt in, men man ser liksom inte ut. Så jag kunde stå, men där är ju han, och där är ju han. Och där är ju han, och där är ju han. Och här är jag. Jag minns jag som 15-åring, liksom förtvivlad, sprang hem och grät och la mig i sängen, och så var den kvällen liksom förstörd. Men det gjorde också någonting i mig. Alltså det hände någonting där andra var inkluderade, men där jag inte platsade. Har du varit med om något liknande någon gång? Kanske inte just så, men kanske du inte har blivit bjuden på ett kalas när några andra som du vet har blivit, du känner har blivit bjudna. Kanske du har fått reda på i efterhand att ett gäng har varit på bio, men du har inte blivit frågad. Alltså de flesta av oss är ju inte ensamma i den bemärkelsen att vi inte har kompisar. Vi har förmodligen kanske någon tusen vänner på Facebook, och någon har fler, någon har färre. Vi träffar folk hela dagarna, vi går hit till kyrkan och sådär, va. Men ändå är det som att vi känner igen oss i att vara utanför. Alltså när det händer någonting med några och jag inte är med. När jag såg den där kompisarna hänga den där kvällen, så var det ju två sorts mekanismer i mig som liksom bröt runt. Det ena är ju, varför vill de inte ha med mig? Alltså vad har jag gjort för fel? Eller vad är det för fel på mig? Och det andra är, vad kan jag göra för att bli accepterad? Alltså de två mekanismerna startar ju igång igen när man blir utfryst eller när man inte får vara med, eller hur? Och det är en ganska jobbig process. Båda två är ganska, alltså det är ingen skön process. Alltså vad är det för fel på mig? Att gå och känna den och göra den, man kommer upptäcka rätt mycket fel. Det är ganska mycket fel på både mig och dig ibland, eller hur? Och när man liksom går in och brottas i en form av förtvivlat mörker på grund av ensamheten, så går man in i någon form av mörk spiral. Nej, men det här är inte rätt, det här är inte bra. Och i nästa hand blir ju då frågan, vad behöver jag göra för att bli accepterad? Ibland handlar det om att man försöker göra sig till. Att man försöker trycka sig in i en gemenskap genom att säga saker som man kanske inte tänker. Eller? En del tänker att man måste bete sig på ett visst sätt, acceptera en del beteendemönster för att få platsa in. Det här är ju rätt tydligt när man tänker på att inte bli bjuden på ett kalas, eller att inte få vara med på bio när alla andra är med, eller att stå utanför ett hus i mörkret och se in när alla andra är där. Då fattar vi de här mekanismerna. Vad är det för fel på mig? Och vad behöver jag göra för att bli accepterad? Men jag tror att det är samma sorts mekanismer som är igång när vi till exempel sitter med vårt sociala nätverksflöde och tittar och ser och upptäcker att andra gör någonting som du har missat. Och det är som att en mycket bara snabb mekanism, fort så händer samma sak. Varför är inte jag med? Och vad behöver jag göra för att platsa in? Och varje gång vi sitter med våra telefoner, jag gillar ju det här med telefonen och så, men då är det som att vi utsätts för det där. Om igen. Jag tror att det blir stressande. Jag tror att det är utmanande. För en del av oss här inne är det uppenbart så. Att man lever mycket med, vad är det för fel på just mig? Och vad behöver jag göra för att passa in? Ensamhet är inte bara ett psykologiskt problem eller utmaning. Utan jag letar här av Peter Strang, forskare och professor på KI. Han har forskat på ensamhet superlänge. Det måste vara ett ensamt jobb, inser jag. Man sitter där i sin ensamhet och så forskar man på ensamhet. Ett litet citat bara. Social exkludering aktiverar samma delar av hjärnan som fysisk smärta. Att känna sig ensam eller känna sig bortvald eller exkluderad, att inte platsa. Det är smärtsamt rent bokstavligt. Det kan göra ont i liksom ens hjärta och ens kropp för att man är ensam. Varje gång du ser ett sammanhang eller där du liksom minns vänner som du var tajt ihop med innan, eller bläddrar förbi någonting där du liksom är exkluderad, då rörs det här i dig. Och det är samma centrum, samma smärta som just smärta. Det är inte bara psykologiskt, det är också fysiskt. Jag skulle vilja komma med ett påstående som jag tror är superviktigt att tänka på. Det är att en gemenskap är antingen exkluderande eller inkluderande. Alltså den är antingen utfrysande eller inbjudande. Den kan inte vara liksom neutral. Och det är superviktigt, för att jag tror inte att du tänker på, eller alla de här människorna som inte bjöd dig på bio till exempel, de tänker inte bara, nu ska inte den personen med på bion. Men de tänker förmodligen så här att det blir för jobbigt att ta mer än två bilar. Vi kör två bilar. Och vi har ändå snackat om att vi ska plugga på måndag, så vi kan väl gå och hänga. Så det liksom är ingen medvetande utfrysning. Men den är heller inte inbjudande och inkluderande. Den har liksom inte gått i extra varvet. Så då blir den exkluderande. Det tror jag är problemet med till exempel Instagram. Eftersom att den inte är inkluderande, medbjudande i sin natur, utan att den egentligen bara är uppvisande, så blir den per automatik liksom exkluderande. Människor tänker inte när man lägger ut någonting att kolla vilken schysst semester jag har på Mallorca 4 veckor. Tänker inte på alla de som inte ens kan åka till Skåne. Liksom. Utan man bara gör det för att man är igång. Liksom. Man är igång. Men vi sänder signaler som vi inte själva är medvetna om. Jag ska återkomma till detta snart. Men en gemenskap, den är antingen exkluderande eller inkluderande. Antingen utfrysande eller inbjudande. Är den inte inbjudande så är den per automatik utfrysande. Tillbaka till den där texten. Ankomst, Jesu ankomst till Jerusalem. Det här är ju ett oerhört märkligt ställe. Lika märkligt som att käka lussekatter till frukost. Det är jättemärkligt. Jesus som ska bli världens frälsare och kung, som man har väntat på i århundrande. Han skulle komma som en militär kanske, med kraft eller politiker. Han gör entré på en åsna. Alltså det är helt orimligt. Det är som att vi skulle ha ett statsbesök från någon president eller vem det nu ska vara som glider in här. Och så bara liksom så ringer han dig en stund innan, du får jag låna en epatraktor. Och så sätter han sig liksom på en illaluktande, ursäkta om du har epatraktor, det är okej med epatraktor. Men det är liksom inte president och kungaaktigt. Det är en helt orimlig handling. Varför gör Jesus så? Jo, men jag tror att han gör det för att han vill säga någonting. Han vill inkludera alla människor. Han rider in och så säger han, jag är en av er. Det är något otroligt med att han rider in i ögonhöjd istället på en hög häst. Det Jesus gör det han, när han gör ankomst, när han gör advent, det är att han säger, jag är en av er. Ni är en av mig. Vi hör ihop. Han inkluderar liksom alla människor. Han inkluderar den som är hög och den som är låg. Han kommer inte ovanifrån. Den Jesus måste vi bygga våra liv på. Om du är medveten om att ganska mycket i ditt liv handlar om att jag behöver bli bättre på det här. Och jag behöver nog göra det här för att platsa eller för att passa in eller för att nå de här högst ställda målen. Om du märker om och om igen att du lever mycket med vad ska jag göra liksom? Kanske är det utseendet eller kanske är det insidan eller prestationen. Då tror jag att du behöver mer av Jesus i ditt liv. Och du kanske tänker, men jag är kristen och det är fantastiskt. Jag tror att han har flyttat in i ditt hjärta, bor där för alltid och kan aldrig komma närmare än han just är för att han är ju i ditt hjärta. Men jag tror att du behöver umgås mer med Jesus för att gemenskaper smittar av sig. Gemenskaper formar. Alltså jag har under perioder umgås med sådana som hejar väldigt mycket på AIK. Och det var nästan att jag började heja på AIK. Förlåt, jag gjorde inte det, fortfarande IFK. Eller något annat random Göteborgslag. Men en gemenskap formar. Och jag tror att du behöver upptäcka, om du upptäcker i ditt liv, det är mycket som handlar om vad jag behöver göra. Mycket hur jag liksom ska passa in, hur jag ska... Ja, men det är mycket ditt eget fokus, du behöver hänga med Jesus. För han glider in i ögonhöjden och säger han till dig, du och jag. Vi kan umgås. Du behöver inte prestera, du behöver inte leverera, du behöver inte se ut på något visst sätt. Du behöver inte göra på något visst sätt. Och den gemenskapen, den gör någonting med dig. Jag tror att det är så enkelt att ibland är det därför det är så skönt att gå hem från en sån här gudstjänst. För man har fått umgås med Jesus. Och hans närhet formar dig. Formar ditt sätt att tänka om dig själv. Formar ditt sätt att tänka om andra. I nästa scen blir ju Jesus upprörd. Också oerhört märkligt. Denna lammbärande, vackra, trevliga Jesus, världens frälsare, kliver in i templet och så ser han, vänta nu, den här platsen som borde vara en inkluderande gemenskap, ett ställe där man får möta Gud, har blivit något annat. Där man satt upp som en mur av betalning och svårigheter för att komma nära. Och Jesus, han blir arg på riktigt. Och vad är det han gör? Han ställer sig inte upp bara, hörre ni, nu ska jag hålla ett tal här. När han går till ett hörn, hittar han några repstumpar och så gör han sig en piska. Och så går han ut och skriker och välter bord och flyttar på oxar. Det är oxar i plural, det är många djur, det är stora rörelser. För Jesus är vansinnigt arg. För att det som skulle vara en väg till Gud, en inkluderande väg, en välkomnande väg, hade blivit ett stopp. Och om Jesus, denna mysiga, lammbärande guden, som liksom möter alla så där varmt och härligt, om han blir riktigt arg, då tror jag att det finns en poäng som vi måste få med oss. Han är noga med vad det är för sorts gemenskap vi bygger. Han är noga med om vi bygger en kyrka, ett tempel, en gemenskap som antingen sätter stopp för människor, som exkluderar eller som välkomnar och inkluderar. Jag ska läsa ur första Johannesbrevet kapitel 1, vers 5. Som jag tror handlar om precis det här. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och nu, om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Ett, Jesus rider in i liksom samma nivå, dömer inte. Han liksom välkomnar, han bjuder in och han inkluderar. Och den sortens gemenskap har du och jag blivit inbjuden till. Den förvandlar vårt sätt att se på oss själva. Den förvandlar liksom hur vi mår och hur vi känner oss. För det finns en som vi alltid duger hos. Och sen är vi kallade att göra samma sak. Att skapa en gemenskap som liksom lyckas med att öppna sig. Lyckas att vara varm och inbjudande och inte exkluderande. Det är en mening här som är oerhörd. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Alltså om vi säger att jo, men vi följer den här Jesus som är varm och välkomnande och liksom innerlig och inneslutande och vi själva inte beter oss så vandrar vi i mörkret. Hur är det med din gemenskap? Och jag skulle vilja rikta mig främst till dig som tänker att du är kristen. Du som följer detta ljus. Hur är det med de som du brukar umgås med? Jag skulle vilja säga att om du har umgåtts med ungefär samma personer, om ert gäng som ni brukar vara när ni hänger har varit ungefär samma de senaste 3 månaderna, då tror jag att ni utgör en exkluderande gemenskap. Alltså om ni har varit ungefär samma, som ringer varandra, som hänger på kvällarna, som liksom är tajta, då tror jag att ni tillhör dem. Utan att vilja det. Jag är övertygad om att ni är sköna människor allihopa. Men utan att mena det, så är ni en sån gemenskap som inte bjuder in, utan istället stänger ut. Jag tror inte du är medveten om det. Det kan vara så att andra är medvetna om det kring just er gemenskap. De tänker att jo, men de är ju de. Och sen är det ju de. De brukar umgås med dem, det vet jag. Och ibland är den med, men de är ju de. Eller hur? Det är så mycket lättare att se på andra gemenskaper. Att de är liksom instängda och tajta. Men om du inte har bjudit in någon i ditt liksom gäng de senaste 3 månaderna. Om du inte varit inbjudande, då tror jag att du per automatik har blivit exkluderande, utstängande. Och är du en kristen som har hittat ett skönt gäng att hänga med, du vet, det är dags nu att öppna upp. Det är dags nu liksom att se till att få in någon annan i det gänget. Och det kommer vara besvärligt. Dels så måste du anstränga dig och fundera på vilka ska jag liksom bjuda med i den här gemenskapen. Och dels så kommer ju gemenskapen ändras. För det kommer vara andra personer. Men jag tror att det är skillnad på ljus och mörker. Jag tror att det är skillnad att vandra efter Jesus eller att vandra i liksom en omedvetet mörker utav exkluderande av människor. Det är dags nu att du i ditt gäng börjar skriva till andra, men häng på. Häng på. Vi ska iväg. Vi gör grejer tillsammans. Församlingen i Nya Testamentet, den var så oerhört expanderande. Den liksom i sin natur bara flyttade ut sina gränspelare. Så först var det liksom de 12 och sen bara swish, jättefort så blev de några 100. Och sen bara, ja, fort så blev de 1000. Och sen när man hade fått lite koll på det så blev de ytterligare några och sen blev de ytterligare några. Och jag tycker att Paulus säger det så otroligt bra i Galaterbrevet kapitel 3, vers 8. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det är ett jättevackert och fantastiskt bra bibelord på många sätt. Men det är också ett sätt att liksom flytta ut vilka man, liksom man betraktar som några av oss. Alltså nu är det inte så att grekerna, de är utanför. Mer utanför än vad judarna är. Nej, nu är man ett. Nu är det inte skillnad på slav eller fri. Utan nu i Kristus är vi ett. Nu är det inte skillnad på man eller kvinna inför Gud. Utan nu är vi ett och har samma möjlighet att närma sig honom. Du vet, en församling som vi är en del av, den behöver i sin natur liksom flytta ut liksom pelarna där den tänker, här är vi. Vi är med. Och som av en händelse så finns det ju pelare som bär upp den här byggnaden. Och en del tänker nog om oss. Och även du som är här bara som liksom en gäst här utanför går nog folk och tänker, ah, där inne är de som är, ja men de tror att de är lite bättre. De tror att de är lite finare. Sorry, men så är det. Folk rör sig här utanför och tänker, där inne är de som är interna, som är exkluderande och dömande. Och vi behöver liksom flytta ut de här pelarna av kyrkan och säga till människor, vet du vad, vi vill vara en gemenskap som är inkluderande och välkomnande. Vi kommer fortfarande tänka och tycka massa saker i massa frågor. Ibland tycker vi likadant, ibland tycker vi inte alls likadant. Men vi kommer alltid liksom vilja i vår gemenskap försöka följa Jesus och det som Bibeln säger. Och ibland blir det utmanande, till exempel om gemenskap eller om Instagram. Eller vi tycker att vi behöver vara med och engagera oss. Att vi inte bara kan säga att det är andras problem att lösa, utan vi måste vara med. Vi kommer alltid vara en gemenskap som liksom säger att vi ställer oss på de svaga sida. Vi tror på att människor kan komma hit oavsett vilken kultur eller vilken religion man har tillhört eller var man kommer ifrån. Vi vill röra oss. Så vi har en rörelse. Men vi måste öppna upp och välkomna människor. Och jag har ett jättebra jobb när det gäller massa grejer. Världens bästa jobb. Men jag kommer aldrig nå dit där du når. Du vet, det är du som har klasskompisar. Det är du som har arbetskompisar. Det är du som har träningskompisar. Ja, det har jag också faktiskt och försöker välkomna dem. Du vet, det är vårt uppdrag att säga välkommen. Berätta för människor att de är välkomna. Och gör inte det liksom bara så där, kom till kyrkan, utan bjud hem dem på pizzakväll. Baka lussekatter tillsammans och bjuda hem dem. Och om du sitter här som kristen och tänker, jag behöver att mitt kristna liv ska lyfta. Jag saknar någonting. Kanske är det att jag behöver be innerligare. Kanske är det att jag behöver fatta hur man ska sjunga lovsång ordentligt. Jag tror inte att det är där ditt kristna liv kommer liksom lyfta. Jag tror att när det sitter en kompis här bredvid dig som först har käkat pizza och sen lussekatter hemma hos dig. Och som sen har vågat sig in i den här kyrkan. Och sitter bredvid och lyssnar på mig eller någon annan predikant. Då kommer du be hårdare än någonsin. Du kommer sjunga innerligare än någonsin. Och när den här personen får möta Jesus. Då kommer ditt hjärta slå hårdare än någonsin för Gud. För det är det Guds hjärta slår för. Att vi som församling och gemenskap ska bli inkluderande och välkomna. Jag har pratat länge, men jag har sagt två saker. Kämpar du mycket med att liksom, jag duger inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Mycket dig själv och ditt eget. Bjud in Jesus i den kampen. Han är världens ljus och han är ensamhetens ljus. Och han kan förändra. Till och med när det är smärtsamt tydligt att du ibland är utanför. Och sen har jag vänt mig till dig som vill vara med i den här församlingen och göra kyrka. Se till att du är en inkluderande gemenskap. Bjud hem människor. Bjud ut människor. Bjud hit människor. Det är då det kommer lyfta. Det är då vi kommer se våran stad förvandlas. För människor behöver den guden som du har lärt känna. Och när ditt hjärta slår för de andra som Guds hjärta slår, då händer det. Då är det som att det liksom ekar i takt. Och så lyfter din relation med Gud. Men också den människa vars liv får sitt liv förvandlat av Jesus Kristus. Vi ber. Jesus, tack för de här oerhört utmanande handlingarna du gjorde. Du red in i ögonhöjd för att du ville inkludera. Komma som en av oss i våran höjd. Tack Jesus för att du är svaret på världens ensamhet. Du är svaret på människors förtvivlan över att vi liksom inte går ihop i oss själva. Och tack Jesus för att du kallar oss och går i ditt ljus, i dina fotspår. Hjälp oss att inte längre vandra i ett omedvetet mörker av exkludering. För att det är så gott att vara med dem man känner sig trygg med. De hjälper oss att bjuda in, bjuda hem och bjuda hit. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.